En tyfon av elände. Varför amerikanska bilar är så stora. Samt slaget vid Blair Mountain. Det näst största väpnade upploppet i amerikansk historia. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Skövde City, som bott i Amerika i över 25 år nu. Och detta är avsnitt 232, inspelat lördagen den 20 september i 2025. Ett år som fortsätter inte imponera. Det är väldigt mycket viktigt i spel nu, och väldigt mycket av det är, känns som liksom det är inte färdigt att prata om än. Det händer. Men jag vill vänta och se mer resultat, för att allting nu är omöjligt att förutse. Om det finns någon som tror att de vet vad som kommer att hända i Amerika nästa vecka, så har de fel. Det kan de inte om du inte är ett legitimt orakel. Det är väldigt deprimerande och hemskt nu. Vibbarna i landet är minst sagt inte bra. Och en sak att hålla ögonen på nu är att sista dagen att hålla våra federala myndigheter öppna är 30 september. Och detta är en sån här sak som kräver filibuster, så att du måste ha 60 röster i senaten för att rösta igenom en ny budget. Representanthuset har redan släppt sitt förslag, röstat igenom det strikt enligt partilinjer. Men vad kommer att hända i senaten? Som sagt, sista dagen att hålla federala myndigheterna öppna är 30 september. Kommer demokraterna att sätta hårt emot hårt den här gången? Spoiler. Antagligen inte. Det skulle göra mig väldigt förvånad om de inte gav sig. Men vi får se. Vem vet? Ingen vet vad framtiden bär. Och ett par små saker som jag har hittat i flödet som jag tyckte var intressanta. Släpp fångarna fria. Det är vår. Här i Arizona så kom en människa, släpptes ur fängelse. Hur då? Jo, genom att åtminstone hans döttrar, kanske han själv också, är sovereign citizens. Det är alltså de här människorna som har övertygat sig själva om att det finns på något sätt ett magiskt trick. Du kan bli av med alla dina skulder. Du behöver inte följa lagen. Alltså, det finns ett one weird trick som kommer att göra ditt liv fantastiskt. Du kommer antagligen också, enligt Sovereign Citizens, det finns en massa olika varianter på vad det är de tror, vilket är galenskaper allihop. Men gemensamt är att det finns en hel massa pengar som regeringen, myndigheterna, kommer att ge dig om du bara kommer på rätt formel, rätt ord att säga och rätt sätt att begära ut pengarna. Så det är magi genom lagen. Det är de här människorna som YouTube är fullt med videor där de blir stannade av poliser när de kör. För att de anser, och det här är en del av galenskaperna, att de inte kör. Jag är inte driving. Jag är traveling, och om du är traveling istället för driving så är du undantagen från alla trafikregler. Helt magiskt. Visar sig att poliserna inte håller med, och jag kan bara tänka mig hur otroligt jobbigt det måste vara om du är polis och du gör ett trafikstopp. Och så är det en av de här stollarna för att Nu går resten av skiftet till att ha att göra med den här människan. I alla fall, Sovereign Citizens. David Kramer, detta är från azfamily.com. David Kramer dömdes 2014 till 3 decenniers fängelse för kidnappning, våldsamt motstånd och olaga frihetsberövande. Hans tidigaste frigivningsdatum var 2047. Citat. Jag fick inte besöka honom förrän jag var 18, så från 7 till 18 års ålder hade jag aldrig kramat eller sett honom, slutcitat, sa Paris Kramer, en av hans döttrar. Men i juni i år släpptes han. Utredare säger att David Kramers döttrar lämnade in förfalskade domstolsbeslut som såg ut att avskriva hans domar och godkänna hans frigivning. Citat, vi gick raka vägen in till Arizonas kriminalvård. Vi räckte över den till dem. Och hon var lite förvirrad först och sa typ, är det här en order? Förklarade Paris. Och vi sa, nej, det är inte en order. Det är en writ of execution. Vilket mitt översättningsprogram översatte till avrättningsorder, vilket bokstavligen är vad det är. För att det är inte en juridisk term som är accepterad i amerikansk lag. Det är en sån här sovereign citizen påhitt. Vi har den signerad med 3 sigill. Och hon tittade igenom den och sa, okej, ja, den här kan jag ta emot. Slut AZ Family. Ett par månader senare upptäcktes misstaget. Kramer är tillbaks i fängelsen. Hans döttrar vägrar medge förfalskning. Det är oklart från artiklarna som jag kunde hitta vilka processförändringar som har gjorts i Arizonas kriminalvårdssystem. Eller om personen som accepterade detta writ of execution fortfarande har ett jobb. Och i Michigan, deras falska elektorer. Och detta är som sagt, jag har pratat om detta. Jag är lite besatt av detta med att de här falska elektorerna, idén var alltså att de låtsades att deras delstat hade gått till Trump i valet 2020, trots att deras delstater inte hade gjort det. Och de skrev under att vi är de sanna elektorerna från den här delstaten. Alltså, det går inte, tycker jag, att hitta på ett brottsfall som är lättare att åtala än när människor har skrivit under med sina namn att hej, jag gör den här olagliga saken nu. För det är nämligen valfusk att försöka låtsas vara en elektor som du inte är egentligen. Men trots det så har de här fallen suttit fast sedan 2020 i rättssystemet. Och i Michigan så släpptes det här fallet fullständigt. Därför att domaren ansåg att de här människorna trodde på lögnerna. Okej. Vilket betyder att fallet är avskrivet. Så alltså, valfusk ska inte straffas. Den stora lögnen ska accepteras. Men det är fantastiskt hur mycket i Amerika som handlar om tro. Tron att det finns en hemlig genväg som kan lösa dina problem. Och tron att bedragare talar sanning. Sen är det mycket ilska mot Disney just nu. Disney och mycket annat. Det är mycket, enormt mycket uppskruvat nu. Igen. Jag tror hela tiden. I 10 år nu har jag gjort den här podden. Och trott att saker och ting kan inte bli mer uppskruvat. Och har haft fel hela tiden. Jag menar, nu är det inte uppskruvat som det brukade vara. Det brukade ju vara högern som var enormt uppskruvad. Och hålla på och tjata om att det måste bli revolt mot den korrupta statens övergrepp, bla bla bla. De är fullständigt tysta nu. Helt fullständigt tysta. Inte ett pip ur dem. Jätteglada. Nu är det, om man ska kalla det vänstern, demokraterna De som inte är republikaner börjar bli mer och mer uppskruvade hela tiden. Så att ABC, som ägs av Disney, cancelade Jimmy Kimmels show. Efter direkta hot, rena maffiahot, från FCC-kommissionären Brendan Carr. FCC, Federal Communications Commission, de som håller koll på vad som händer i tv och radio. Men han hotade, som sagt, rent maffiahot, att inte godkänna en merger som de här företagen vill genomföra. Därför att Disney genom ABC äger ett företag som heter Nexstar. De vill göra en merger med ett företag som heter Tegna. Båda av de här två äger enormt mycket lokala tv-stationer. Och det kommer att bli ett enormt monopol om detta godkänns. Och om du tycker att Tegna är ett lite konstigt namn. Tegna spanns ut från tidnings- och tv-företaget Gannett, som äger en enorm massa tidningar landet runt, och som också brukade äga en hel bunt med tv-stationer. Men Gannett har haft det lite jobbigt ekonomiskt i en massa år nu, så att de spann ut Tegna, och på något sätt så lyckades de tycka att det var en bra idé. Gannett, nu spinner vi loss Tegna. Bra, bra, bra. Det är bara en sån här sak som jag alltid har stört mig på. Så fort jag ser namnet Tegna så tänker jag, var ni tvungna att göra så här? Men om Kimmel fick vara kvar så skulle FCC genom Brendan Carr blockera den här mergern som de väldigt, väldigt gärna vill göra. Så att de gav sig direkt och cancelade Jimmy Kimmel. Kimmel för övrigt, han är en komiker. Jag har aldrig riktigt gillat Kimmel. Jag har ingenting emot honom, men han är väldigt mid, tycker jag. Mycket hö-hö-hö humor. Men någon gillade ju honom. Han har miljontals tittare på tv, som var hans show som han har haft i en herrans massa år. Men jag tänkte på just ordet boykott. Boykott. På engelska, vilket ju är en ledtråd att det antagligen är ett ganska nytt ord i och med att det är samma på engelska och svenska, nästan. Och det kommer från en man vid namn Charles Boycott. Och det här är inte amerikansk historia utan irländsk, men ordet är ju relevant nu. Från Wikipedia. Charles Cunningham Boycott var en engelsk godsförvaltare vars utfrysning av lokalsamhället på Irland gav engelska språket termen boykott. Han hade tjänstgjort i den brittiska arméns 39:e infanteriregemente, vilket förde honom till Irland. Sen efter att ha lämnat armén arbetade Boycott som godsförvaltare åt Lord Earn, en markägare i området kring Lothmask i grevskapet Mayo. År 1880, som en del av sin kampanj för de tre F:en, Fair Rent, Fixity of Tenure and Free Sale, alltså skälig arrendeavgift, besittningsrätt och fri försäljning, och särskilt i motstånd mot föreslagna vräkningar på godset, så uppmanade lokala aktivister från Irish National Land League Boycotts anställda, inklusive de säsongsarbetare som behövdes för att bärga skörden på Lord Earns egendom, att lägga ner sitt arbete, och inledde en kampanj för att isolera Boycott i lokalsamhället. Denna kampanj innebar att butiker i närliggande Ballinrobe vägrade att betjäna honom och att tjänster drogs in. Vissa hotades med våld för att säkerställa att de följde uppmaningen. Britterna gillade inte detta alls, självklart. Det blev ett kosseläb i England. Engelska pressen hetsade stenhårt för hur orättvist detta var mot Lord Earn och Boycott. Så Orangemen är en internationell protestantisk brödraskapsorganisation 50 av dem från Nordirland åkte till Lord Erne's Goods och bärgade skörden så att den inte skulle ruttna. Och ett regemente från Royal Hussars och 1000 irländska poliser sattes in för att skydda skördearbetarna. Så 50 arbetare och ett regemente soldater och 1000 irländska poliser. Wow, de tog i hårt. Så det är alltså Charles Boycott gav oss ordet boycott. Amerika älskar ju stora bilar. Bilarna har växt. Och detta är ju en global grej. Att bilar har blivit större överallt i princip. Jag menar, mina föräldrars hus, det är ju en 70-talsvilla med en enbilsgarage, fristående garage. Och senaste bilen de köpte är en Peugeot 3008. Vilket ju inte är en särskilt stor bil egentligen. Men den är ju bra mycket större än vad bilarna brukade vara. Så att när man ska köra in den här peggan på i det här garaget. Nu är det bokstavligen centimeter på båda sidorna. Och moderna bilar har ju en massa varningssystem för när du är för nära saker. Och när du kör in en bil i ett garage så är du alldeles för nära en massa saker, tycker bilen. Och Peugeot, deras ingenjörer bestämt sig av någon anledning att varna för saker framför bilen även när du backar. Vilket jag inte riktigt förstår, men det är ett väldigt liv när du ska köra ut bilen. Och parkeringsplatserna också i området där mina föräldrar bor är nu fulla hela tiden. I och med att på 70-talet så var ju normen en bil eller noll bil och nu är normen åtminstone två bilar per familj. Så det är mycket hets över parkeringen. Och de här rutorna på parkeringen är ju ritade för små bilar. Så det är omöjligt för många människor att få plats med sina bilar. Sen också i USA så har vi ju väldigt många pickuper på våra vägar. Ofta gigantiska pickuper som inte får plats på uppfarten. Enormt störande när jag är ute och går i området. Om man är tvungen att gå ut på vägen för att det står en pickup som helt enkelt är för stor. Får inte plats. Men det är också, jag menar, jag är ju en vanlig man, så när jag är och dräller på Toyota-handlaren, när den lilla Priusen får service, så vill jag gå och titta. Toyota säljer ju en Tacoma, heter den, deras modell av pickup för den amerikanska marknaden. Och jag kan ju tänka mig det. Stort, härligt. Tänk om jag hade, om jag bodde på någon ranch, jag hade anledning att köra runt i en pickup. Stor höjd pickup, stor motor. Jätteroligt. Men det blir inget sånt för mig. Helt meningslöst fordon i en storstad. Men kombibilar är ju i princip utdöda i Amerika nu. Och sedanerna är också utrotningshotade. Till exempel Ford säljer inte längre några sedaner på hemmamarknaden. Och stadsjeepar och pickuper är 4 av 5 nya bilar som säljs. Vilket är en ökning från drygt hälften 2013. Så varför är så många amerikanska bilar så stora? Det korta svaret är för att amerikanerna vill ha stora bilar. Jag menar, det är bara att tänka tillbaka på dollargrinen från 50-talet. Enorma båtar som svajade fram på gatorna. Och gatunätet här är ju byggt för stora bilar. Framförallt i de yngre städerna i Mellanvästern och Västern. Städer som Boston är lite jobbigare för stora bilar i och med att med amerikanska mått mätt så är Boston en väldigt gammal stad. En del ställen på östkusten har ju små trånga gator. Men från de flesta städerna gigantiska, raka gatnät och billig bensin. Det är låga skatter på bensin här. Lägst i världen. I Europa är bensinskatten genomsnittligt 4 gånger högre. Så amerikaner gillar, när bensinen är billig så köper folk extra stora bilar. Och sen blir de väldigt putta när bensinpriserna går upp. Som de ju gör ibland. Går upp och går ner. Och om du har undrat hur det har gått med Trumps vallöfte att sänka bensinpriset, så har det inte gått särskilt bra. Allt bensinpriset har gått upp. Tillsammans med en hel bunt andra priser, som till exempel matvaror. Men amerikaner, många amerikaner, man kan ju inte dra alla över en kam, men rent generellt i kulturen, givet ett fritt val, så skulle väldigt många amerikaner absolut helst vilja ha en stridsvagn. En trygghet, mycket stål, sitta högt, se ner på de andra medtrafikanterna. Så det blir en sorts upprustning. När alla andra har stora bilar så känns det inte särskilt tryggt att sitta i en liten bil. Så du vill också ha en stor bil. Sen har vi kapprustning. Och förutom psykologin så finns det också federala regelverk som har lett till att bilarna är så stora. Kommer du ihåg OPEC? Oljekrisernas 70-tal. Dyr bensin. Elände och misär. Jag tror inte jag har hört någonting. Jag vet inte ens om OPEC finns rent tekniskt fortfarande. Men på 70-talet så var det ju en stor grej. Så kongressen införde Corporate Average Fuel Economy med akronymen CAFE. Den genomsnittliga förbrukningen för biltillverkare måste hållas under viss nivå. Så att om du är Toyota och man räknar ut genomsnittliga förbrukningen på alla dina bilar som du säljer, så måste den siffran vara under en viss nivå. Och vi mäter självklart i miles per gallon. Men det finns två nivåer. Ett för bilar och ett för pickuper och stadsjeepar. Till exempel 1982 så hade bilarna kvoten 24 miles per gallon. Och pickuper hade 17,5 miles per gallon. På 70-talet när det här regelverket infördes så var färre än en fjärdedel av sålda bilar pickuper. Och pickuper på den tiden var mycket mer av rena arbetsverktyg. Du köpte en pickup för att du behövde en pickup. Du skulle köra runt en massa saker. Mycket värre komfort än i en vanlig bil. Nu har de ju jobbat enormt hårt, biltillverkarna, med att göra pickuperna roligare och bättre, skönare att köra. Men jag tycker fortfarande, det var några år sedan nu, jag hade min bil inne på verkstaden, så jag fick hyra en pickup för en dag. Jag kommer inte ihåg exakt vilket märke det var. Det spelar ingen roll, det var en budget pickup, en sån som du får hyra. Och det var fruktansvärt. Du svävar fram med noll markkänning i den här saken. Men pickuper och stadsjeepar har mer profitmarginal än bilar. Så biltillverkarna var självklart väldigt intresserade av att sälja fler av dem. Så att deras marknadsföring började betona pickuper och stadsjeepar. Och det är ju bilreklamen, just det här åka familjesemester och att vara med vänner och allt vad folk hittar på i bilreklam. Saker som du uppenbarligen aldrig i hela ditt liv skulle kunna göra i en kombibil. Ingen med ett kombibil har vänner. Sen på tidigt 2000-tal så gjorde W. Bush-administrationen saker värre. De ändrade CAFE till att bero på fordonets footprint. Alltså som räknas som skuggan ett fordon kastar om solen står rakt över fordonet. Och Obama införde liknande regler för utsläpp via EPA, Environmental Protection Agency. Och miljövänner varnade för att detta skulle leda till bilar som drog mera soppa. Och miljövännerna hade rätt. Genomsnittsfordonet växte 15 cm mellan 2008 och 2023. Och biltillverkare som General Motors hade högre genomsnittsbränsleförbrukning 2022 än 2017. Och med elbilar så gäller det för för våra federala myndigheters räkning. Att de inte har några utsläpp överhuvudtaget. Så de kan vara precis hur stora som helst. Vilket ju företaget som tillverkar Hummers tyckte var väldigt trevligt. Så att de har gjort, du kan köpa en elektrisk bil som är en Hummer. Som är gigantisk, fullständigt gigantisk. Men det är en elbil så den har inga utsläpp. Elen som du tankar i elbilen kommer från himlen. Så det finns inga utsläpp där. Sen. Tariffer spelade också in. Tidigt 60-tal, EU införde 50% tullar på kyckling från USA. Så USA införde en 25% tariff på pickupper. Detta kallas för kycklingskatten och finns fortfarande. Tror jag, med allt gidrande med tariffer som vår nuvarande president håller på med. Vem vet vad som händer, men antagligen har han inte rört den. Och detta har lett till en situation där till exempel då Toyota, de säljer ju pickupen Hilux. Som är legendarisk för att vara en fantastisk pickup. I princip oförstörbar. Men säljs inte i USA. Här säljer Toyota pickupen Tacoma. Som är byggd för och mycket viktigt i USA, så den är tariffbefriad just nu. Så amerikanska biltillverkare har skyddad marknad på pickupper genom den här tariffen. Om inte om en utländsk biltillverkare vill göra pickupper för den amerikanska marknaden så måste de bygga dem i fabriker i Amerika. Men de måste tävla vad gäller bilar. 1984 så ändrade kongressen skattereglerna. Det här är från sajten Vox. År 1984 slutade den amerikanska kongressen att tillåta småföretagare att göra skatteavdrag för inköpspriset på bilar som används i arbetet. Bu! Men lagförslaget innehöll ett gigantiskt kryphål. För att skydda de som behöver ett tungt fordon, som då bönder eller byggnadsarbetare, gjorde kongressen ett undantag, känt som Section 179, sektion 179, för bilar som väger över 6000 pounds, alltså cirka 2720 kilo, fullastade med passagerare och last. Idag kan sådana bjässar ge ett skatteavdrag på upp till $30,500. Alltså 300 000 kronor i skatteavdrag är möjligt för en sådan bil. Medan en företagare som väljer en mindre tung bil inte kan göra något avdrag alls. När detta infördes 1984 så var det ett väldigt få fordon som vägde nästan 3 ton. Och det var verkligen de här stora pickupperna som F250 Fords. Men de har växt. Sektion 179 är legendarisk för bilhandlare. Med sådana enorma skatteavdrag så är det ganska lätt för en bilhandlare att styra sina kunder, om de är småföretagare, in på de gigantiska bilarna. Kongressen införde också en så kallad gas guzzler tax 1978. Där då fick tillverkare betala mellan $1,000 och $7,500 per bil de bygger. Som inte ger bättre än 22,5 miles per gallon. Men kan du gissa vilken sorts fordon som beskattas på det här viset? Inte stadsjeepar och pickupper. Självklart bara för vanliga bilar. Och med storleken så har också olyckorna ökat. Fler och fler fotgängare och cyklister förolyckas i Amerika. Det finns en bibel, en enorm bibel som kallas för Federal Motor Vehicle Safety Standards. Det är de alla tillverkare som säljer bilar i Amerika måste följa för att få styra sina, för att få sälja sina bilar. Och de inte är Tesla som tydligen får göra precis vad de vill. Men den här fordonssäkerhetsstandarden är enbart, vad gäller säkerheten, är enbart fokuserad på dem i bilen. Så förare och passagerare. Inte människor i andra bilar eller fotgängare eller cyklister. Så varför, i och med att det här uppenbarligen har lett till några perversa incentiv, så kan man ju undra varför har inte de här reglerna ändrats? Biltillverkare har mycket pengar, vilket leder till att de kan anställa många lobbyister. Och många av dem har ju sina huvudkvarter i Michigan. Michigan är en swing state. En väldigt viktig swing state. I slutet på 1800-talet och början på 1900-talet gick Amerika på kol. Och kolgruvorna fanns speciellt i West Virginia. Det fanns enormt, självklart, mycket pengar i kol. Det var ju den tidens olja, kan man säga. Men pengarna stannade inte i West Virginia. Gruvarbetarna och deras familjer levde i misär. Väldigt ofta i så kallade företagsstäder. Där de fick betalt i bruksmynt. Vilket alltså inte är riktiga pengar. Och kunde bara användas i företagets egna affärer. Och det var självklart uträknat så att de alltid var i logisk skuld. De var alltid skyldiga företaget pengar, oavsett vad de gjorde. Husen ägdes också av företaget. Så om du slutade eller om du gick med i en fackförening så blev du vräkt. Så detta var en enorm misär. Och den här enorma fattigdomen finns ju kvar i Virginia, West Virginia. Som fortfarande är väldigt, väldigt fattigt och fortfarande lever till stor del på kolbruk. 1921 hände vad som kallas för slaget vid Blair Mountain, vilket är det näst största väpnade upploppet i Amerikas historia efter inbördeskriget. Jag kommer att nämna namn på ställen här nu. Om du vill orientera dig så kan du ju googla de här på en karta innan. Alltså i West Virginia. Men och lyssna också på de här namnen. Mingo County, Logan County, städerna Matawan och Marmet. Jag tror jag uttalar de namnen rätt, men jag är inte 100. Vad gällde fackföreningar? Fackföreningen hette United Mine Workers of America, ibland förkortat UMW, ibland förkortat UMWA. Och de här kolföretagen var fullständigt hänsynslösa. Pressade anställda att skriva under vad som kallades för Yellow Dog Contracts, vilket jag inte är säker på vart termen kom ifrån. Men det var alltså du lovade som anställd att inte gå med i en fackförening. Och de bräkte då anställda som gick med trots det. 1920 så började UNW organisera arbetare i Mingo County. Och den 12 maj 1920 så kom medlemmar i Baldwin Felts detektivbyrå till staden Matawan via tåg. Där de möttes av borgmästaren Cable Testerman och sheriffen Sid Hatfield. Underbart mustiga namn. Och deras ett litet posse som de hade tagit med sig till järnvägsstationen. Och det här är ju fenomenalt. Jag menar, jag vet inte om hur du har det, men jag, bara genom att läsa de meningarna, så ser jag den filmen i mitt huvud där detektivbyrån dyker upp och möter den lokala sheriffen och borgmästaren. Fenomenalt. I alla fall så käftades det och detta eskalerade till en eldstrid. När röken skingrades så hade 7 Baldwin Felts agenter skjutits till döds. Borgmästaren död, 2 gruvarbetare döda. Detta galvaniserade det lokala stödet för UMW, som också hade en liten strejk under sommaren. Så vad gjorde kolföretaget då? Jo, de tog självklart in strejkbrytare, vilket eskalerade till ett grillakrig som det beskrevs. Citat: mord genom att ligga och vänta och sen skjuta ur bakhåll har blivit vanligt, slutcitat, skrev sheriffen 1921. Den 1 augusti 1921 mördades sheriff Hatfield. Han sköts till döds av Baldwin Felts agenter som helt enkelt mördade honom. Hoppade på honom och en kompis bakifrån och sköt dem. Detta gjorde gruvarbetarna mycket upprörda. Och inom dagar så hade tusentals supportrar anlänt till den lilla staden Mermet. Den ligger lite utanför, om du inte redan har tittat på kartan, ligger lite utanför statshuvudstaden Charleston. Och de beslutade att marschera till Mingo County och konfrontera kolföretaget. Många av gruvarbetarna var veteraner från första världskriget och kom med sina militära vapen. Ofta då det vanligaste vapnet, ett Springfield-gevär. Legendariska Springfield-geväret. Deras väg till Mingo County ledde genom Logan County, där kolföretaget var starkt. De hade ett fäste där. Och de hade också en fackföreningsfientlig sheriff vid namn Don Chafin. Chafin skrapade ihop en 3000 man stark armé, delstatspolis, vicesheriffer och medborgarmilis. Citat: ingen beväpnad mobb kommer att korsa Logan Countys gräns, tyckte Chafin. Han och hans kumpaner hade snart byggt ett nätverk av kulsprutenästen och skyttegravar runt Blair Mountain, en 600 meter hög bergstopp. Den 24 augusti marscherade fackföreningen från Marmot mot Mingo County och Blair Mountain låg rakt i deras väg. Den 28 augusti hade 10 000 fackföreningsmedlemmar samlats vid gränsen till Logan County. De påbörjade eldväxling med Chafins trupper i skogen. Så att de är alltså ute i en skog och skjuter på varandra. För att känna igen varandra så knöt de röda halsdukar runt halsen och kallade sig själva för Redneck Army. Fast uttrycket Redneck var redan i användning vid den här tiden, men de visste mycket väl vad det betydde, dubbel betydelsen där. Striderna intensifierades och allting var mycket kaotiskt. Flygangrepp ingick också, för att sheriff Chafin hade hyrt 3 plan, vilka användes för att släppa tårgaskanistrar och hemgjorda bomber. Vi har inga kända skador eller dödsfall från bomberna. Men belägringen och stridigheterna avbröts inte förrän den 2 september, då 2100 armésoldater anlände på order av president Warren G. Harding på begäran av West Virginias guvernör. Spridda stridigheter fortsatte fram till 4 september, men de flesta var trötta och la ner sina vapen. Sen var ju också många av fackföreningsmedlemmarna var veteraner. De ville inte skjutas mot soldater. De ansåg också att deras strid inte var med Amerikas myndigheter. Deras strid var med kolföretagen. Sen undrar jag också, och detta, jag kan inte hitta någonting om detta. Men de är alltså ute i ett flertal dagar från 28 augusti till 4 september. Och vad åt de? Jag menar, de gick till fot dit och det finns ju uppenbarligen inget Foodora. Jag kan tänka mig att sheriff Chafin och hans människor hade väl lagt in mat och vatten medan de byggde sina kulsprutenästen. Men fackföreningsmedlemmarna, vad levde de på? Ja, det var en annan sorts människor på den tiden. I alla fall, runt 1000 gruvarbetare kapitulerade till armén och resten skingrades, återvände hem. Och det uppskattas att under stridigheterna så avlossades omkring 1 miljon skott. Antalet dödsoffer ligger mellan 20 och 100. Vi vet inte exakt. Men Blair Mountain var ett förkrossande nederlag för UMW. Efter slaget åtalades 985 gruvarbetare för till exempel mord, stämpling till mord, medhjälp till mord och förräderi mot delstaten West Virginia. Nästan alla blev frikända, sympatiskt inställda juryer vägrade att döma dem, men några fängslades i upp till 4 år. Och all den här rättsliga aktiviteten tömde UMWs kassa och försvårade självklart rekryteringsarbetet. Så i slutet av 20-talet hade de bara ett 100-tal medlemmar i Mingo County. Och fackföreningarna återtog sen inte kolfälten förrän mitten av 30-talet under den stora depressionen. En lagstiftning som var en del av New Deal hette National Industrial Recovery Act. Den lagstadgade arbetares rätt att organisera sig. Och det här, hela det här händelseförloppet var enormt mycket mer komplicerat. Det jag har gett dig nu är en enormt förenklad version. Det var en fascinerande händelse, eller en fascinerande händelsekedja. Och som sagt, nästan glömt, men näst största väpnade upploppet i Amerikas historia. Hittills. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Bästa sättet att kommunicera med mig är gammal helig e-post. hej@amerikapodden.com. Podden finns även på YouTube. Om du av någon anledning gillar att lyssna på poddar på YouTube. Har också konton på Blue Sky och Facebook. Som Amerikapodden, ett ord på alla de ställena. Krama varandra i trafiken. Namaste!